Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd hälsar gott nytt år. 2023 är här och med det en tabell som ingen hade kunnat förvänta sig. Arsenal rycker i toppen. Frida och Makoto är med i vanlig ordning. Ja, det var ju en helg. En nyårshelg såklart med mycket fotboll som det brukar vara. Som verkligen gick Arsenals väg får man säga när i stort sett alla andra i toppen tappade poäng. Arsenal vann med 4-2 mot tuffa Brighton på bortaplan. En sån där, men en riktig sån där snubbeltråd man hade kunnat gå på i ett sånt där skede av säsongen. Jag menar, åka till Brighton och hämta poäng, det är inget man bara gör hur som helst, Frida. Men det var ytterligare en imponerande föreställning utav Arsenal och Martin Ødegaard. Han är ju inte ens bästa norrman i ligan.
Jo, men... det är
han. Han är ändå ligans näst bästa
just nu
spelare.
Är han, just, nu utan tvekan.
Just nu är han det. Den bästa.
Jag tycker att han,
ja, han är fruktansvärt
tycker att Martin Ødegaard är ligans bästa spelare just nu faktiskt. Alltså de sakerna som han gör på planen, det är så mycket finess och så mycket... Men det är lite samma sak som när man beskriver Kevin De Bruyne egentligen. Det här med att vissa typer av, ja, men särskilt mittfältare då kanske, eller spelkreatörer och playmakers, de ser saker som andra inte ser. Och Ødegaard är definitivt en av dem som verkligen gör det. Och han briljerade ju fullständigt i den här matchen igen. Har några riktigt fina insatser nu i ryggen. Och precis som du säger så sitter man ju och väntar på att Arsenals första vårpa ska komma. Men den gör liksom aldrig det. Och visst, vi har inte ens spelat halva säsongen än, och innerst inne så förstår man ju, alltså, att man är inte mer naiv än att man förstår att Manchester City mycket väl kan komma igång och helt plötsligt vinna 12-13 raka matcher. De har ju kapacitet nog att göra det. Men jag tycker också det känns som att, och det var därför jag i någon sorts... ja, någon sorts övertro kanske, när man är några drinkar in på nyår och bestämmer sig för att twittra. För jag känner liksom att det är inte bara det här med att det här laget är så himla sammansvetsat, och nu är Jesus, nu är han skadad, och ändå så fungerar det väldigt bra med Enkettia, just för att man ändå har på något sätt kvar den här stummen. Om man tänker då med det centrala mittfältet med Thomas Partey som är fullkomligt, ja, men han är ju verkligen en sån där spelare som gör att man kan på något sätt frikoppla alla de här andra spelarna, och man kan anfalla med så många spelare som man hela tiden gör, och som är anledningen också till att man vinner den här matchen. För att man såg ju ändå det, att det fanns en väldigt stor respekt för Brighton. Arsenal försvarade väldigt lågt och väldigt kompakt. Och det är ju helt klart en indikation på att här tog man inte lätt på Brighton som motståndare, utan man förstod att nu måste man verkligen se till att lägga manken till för att man ska få med sig 3 poäng här. Men man lyckas ändå göra det på något sätt, för att, ja, men dels då att man är så kompakt i försvarsspelet där, särskilt inledningsvis då menar jag, för sen mot slutet så, ja, kommer väl in på det också, att Brighton kunde ju mycket väl ha satt ännu mer nerv i den där matchen, och om det där sista målet hade godkänts. Men just det här också att man hela tiden hotar framåt då med alla dessa spelare. Ja, men det gör ju att man på något sätt kommer härifrån med segern. Och ja, återigen, det är långt till slutet på maj. Men, och det kommer några veckor här också ska sägas med ett par matcher som kommer bli väldigt tuffa. Inte minst Newcastle nu härnäst. Men av just själva stämningen i Arsenal just nu, på sättet som det känns att de alla spelar för varandra, och det finns mycket att tycka om med Arsenal, och den här känslan har man inte känt på jag vet inte hur många år, och just att de spelar på en sån otroligt hög nivå också, det är, ja, det är bara att lyfta på hatten för det.
De har ju så otroligt många olika matchvinnare också. Alltså Ödegård ligger ju bakom det mesta i att han som slår, om det så är assisten eller hockeyassisten eller målet, så ligger han bakom det mesta. Men alltså du har ju Martinelli, Saka, Anketia som klivit in. Det är så många olika offensiva spelare som kan kliva fram och avgöra matcher. Och det betyder ju enormt mycket, och det blir ju väldigt spännande att se hur de hanterar Newcastle nu, hur de hanterar Spurs borta efter det, hur de hanterar United efter det. Det är otroligt viktiga matcher och någon sorts värdemätare som kommer. Men om de skulle, ja, leka med tanken att de går rent genom det också, ja, då ser jag ju ingenting som överhuvudtaget kan stoppa dem. Med tanke på att det finns ju inget lag som direkt överdrivet övertygat bakom. Absolut, City kan få ett ryck, som du var inne på Frida, och bara vinna 13 raka, men samtidigt så har de ju inte gjort det den här säsongen. Och det känns som att det inte är helt och hållet fläckfritt sättet de spelar på just nu. Vi kommer in på City senare också, men nej, just nu är Arsenal guldfavorit. Det går ju inte att säga något annat.
Nej, det trodde man ju inte att man skulle säga så här långt in i säsongen direkt, men onekligen är det så. Nej, men jag tycker också att försvaret har vi pratat om, att det ser starkt ut, det är disciplinerat.
Lite oroväckande dock med William Saliba, tycker jag. Känner man inte helt trygg med honom, och har inte gjort de senaste veckorna, jag är sen VM egentligen. Det är, tycker att han är, ja, men särskilt det här när han hamnar som sista man, så tycker jag att han, det känns som att han har ett misstag i sig. Men man får hoppas att han skakar av sig den ringrostigheten.
Han hade ju ett misstag.
Jag menar, vi har ändå kommit ganska långt från Mustafi och
Mejlite Sack.
På så vis.
Callum Chambers. Men det som jag också fascineras av och imponeras av med offensiven är att den bredden de har i vilka egenskaper de olika spelarna har. Du har liksom Martinelli med sin förmåga och framförallt sin speed då. Du har Bukayo Saka som är så spelintelligent, så otroligt bra på ytor. Han är bra på att se ytor, han är bra på att hitta dem och utnyttja dem hela tiden. Och gör ju det som jag har varit inne på det här så många gånger med Bukayo Saka. Man kan ju se honom spela en hel match utan att egentligen misslyckas med någonting. Det är klart, det blir inte alltid en avgörande passning, men då har han lyckats liksom omvärdera sin aktion och hitta en annan lösning. Man ser honom liksom aldrig så här tappa boll eller vara orsak till någonting, utan han kan verkligen gå en hel match med väldigt mycket boll och lyckas med allt han gör. Och det är liksom en sån där en egenskap hos en spelare som är så ovanlig, framförallt i en offensiv position där man ska spela med hög svårighetsgrad hela tiden.
Och nyckeln blir ju också att hålla alla de här spelarna skadefria, för att börjar man få två ytterligare skador då, förutom Jesus, alltså man tänker Saka just och Partey, då blir det ju på något sätt, då är det ju en helt annan situation helt plötsligt. Men kan man hålla alla de här spelarna skadefria, ja, men nog borde de kunna orka hela vägen då, tycker man.
Det här är ju ett läge att verkligen satsa i vinterfönster för att se till att bredda de två, alltså områden som är akuta. Och det är ju att få in någon mer offensiv spelare ifall att det skulle vara så att Saka eller Martinelli är borta. Eller till och med Nketia skulle bli skadad när man skulle hamna i ett sånt läge. Och att ha en backup som faktiskt funkar till Xhaka och Partey i mitten. Det känns som att det här är ett läge att verkligen satsa för att göra det, för att de har ju skaffat sig ett helt otroligt bra utgångsläge nu.
Säga någonting om Brighton också. Jag vet att du ville säga något om Mitoma.
Ja, men vad bra.
Alltså, du sa det inför där. Ja, han har ju varit strålande sedan han fick komma in under De Zerbi här.
Ja, nu har han äntligen också blivit mer än bara en super sub, för det är väl det han har utmärkt sig som innan, att både japanska landslaget, han fick inte starta en enda match under VM, utan han kom ju alltid in och förändrade matchbilder, en klassisk slutelvanspelare så att säga. Och det var han ju i Brighton under hösten också, när De Zerbi gav honom chansen och han kom in. Då var det ju en spelare som kom in för att ändra matchbilder. Nu har han blivit ganska gjuten i startelvan sen efter uppehållet och tagit chansen. Här gör han ju ett mål, jättefint mål, och det, nästan det andra är nästan snyggare, om det inte vore för att han hade någon häl offside där i situationen innan, när han då rullade in ett 3-4 mål som inte godkändes. Men han tar ju chansen onekligen, han har ju väldigt fina egenskaper och blir väldigt spännande att följa honom under våren också. Väldigt kul att se här, om inte annat.
Mm. Vi konstaterar i alla fall att Arsenal hakar av lite grann Manchester City i toppen där. City som då bara fick kryss mot Everton. Vi ska komma till den matchen, men vi ska stanna hos Londonklubbarna lite grann, för att igår så spelade både Tottenham och Chelsea, och Chelsea fick med sig en poäng mot Forest, och Spurs ingenting mot Aston Villa. Vi måste prata Tottenham och Conte och vad det är som händer där, för att det ser så vansinnigt blodfattigt ut. De fick ju en fantastiskt bra start på den här säsongen, men det är som att även före VM-uppehållet och sen nu efter, det är som att det inte, jag vet inte, det saknas verkligen någonting i det här laget, och det är lite svårt att säga exakt vad det är, men det ser bara blodfattigt ut på något sätt. Nu saknades det visserligen Dejan Kulusevski i den här matchen.
Vilket märktes, honom, ska ju säga.
Ja, honom hade de verkligen behövt, för att Schill som kom in gjorde ju verkligen ingen lycklig. Men det är även så här, Harry Kane, har han ens bollen under första halvlek? Det är ju en spelare som verkligen måste vara involverad. Han ska ner och hämta boll och liksom länka upp. Han är liksom inte där. Det är någonting i systemet som bara inte funkar just nu.
Nej, men så är det. Man ska väl nämna också att Bentancur också är borta. Och Bissouma har väl inte riktigt tagit chansen sen han kom till Tottenham.
Verkligen
det var inte. Väl kanske inte heller den med facit i hand. Så det var ju en jättebra värvning när den gjordes, men det var kanske inte den profilen som just Tottenham behövde. Så att där kan man ju ifrågasätta det lite. Antonio Conte, han sågade ju allt och alla egentligen på sin presskonferens, förutom spelarna, för de tog han i försvar. Och det kan man väl förstå kanske. Det är väl ingenting som blir bättre av att han ska vända ryggen mot dem också. Men jag håller med. Alltså det är någonting som inte känns helt hundra. Och frågan är då, hur mycket ska man lägga det på Conte? För att han är ju ändå tränaren och han väljer vilken formation som Tottenham ska spela. Och han vill ju spela på det här sättet. Men kanske är det så att man inte riktigt har materialet till att göra det just nu i alla fall. Sen kan man ju fråga sig också vad Juris gör på det där första målet. Här var det ju trots allt Robin Olsen som lite oväntat vann målvaktskampen. Olsen har ju inte sett superstabil ut nu när han har fått vakta målet istället för Emi Martinez, och jag räknar med att Martinez kommer att stå i målet till nästa match igen. Men här var han i alla fall snäppet eller betydligt bättre än Juris, som då fumlade in den bollen. Och vi har varit här för på något sätt med Tottenham. Vi har varit här många gånger, just det här med att de inte... Ja, men framförallt också att de inte kommer upp i nivå på hemmaplan, och att de släpper in mycket mål också. De har alltså släppt in minst 2 mål de senaste 7 matcherna, om jag inte är helt snett på det. Och så kan det inte se ut heller. Alltså, det känns ju som ett första steg bara att kunna täta till defensiven. Så att avsaknad av kreativitet framåt och sen en slapp defensiv, det är ju ingen jättebra formel, får man ju säga.
Alltså det är ju fascinerande. Man såg ju liksom orosmoment i matchen här mot Brentford när de gör som de har gjort under hösten också, och bara vaska en första halvlek men sen kommer tillbaka på något sätt. Här finns det ju inte en tillstymmelse till att ens försöka komma tillbaka. Det står ju bara helt still. Det är väldigt så, du nämnde Brian Gill med, och det är ju väldigt sorgligt att se en sån väl, egentligen väldigt fin spelare ha fullkomligt kollapsat i Spurs-tröjan som han har gjort, och det har inte varit någon lyckad övergång för honom på något sätt, och det var synd han inte tog chansen här när han faktiskt fick den, något överraskande. Men alltså att Kane och Son inte funkar överhuvudtaget är ju högst alarmerande, absolut. Dejan Kulusevski är jätteviktig för det här laget och han saknas. Men de ska ju kunna skapa mer än så även om inte han är där. Sen mittfältet också, att det är väldigt tydligt att de saknar någon form av passningsfot och någon form av kreativitet på något sätt. De ska luckra upp saker och göra grejer, för att det är ju det som de verkligen lider av att inte ha på alla sätt och vis just nu. Men det ska ju inte få se ut på det sättet som det gjorde i den här matchen på hemmaplan i ett sånt läge. Och sen märkte typ på Conte också efter att han visste väl inte riktigt vad. Det var väldigt så här luddiga attacker mot lite allt möjligt, tyckte jag. Det här snacket om att ja, vi kanske ska vara nöjda med en femte plats eller en sjätte plats eller sjunde plats, eller ja, jag vet inte riktigt vad han var inne på riktigt, men någonting står i alla fall inte rätt till i Spurs just nu, det är ju helt uppenbart.
Alltså problemet har väl varit också, alltså rent rekryteringsmässigt, att det inte har funnits någon riktig plan de senaste åren. För att visst, man kan peka på att de fortfarande har kvar Kane och sån, och det är ju jättebra, men det har ju tagit sån himla tid också att ja, men att försöka bygga om det här laget och hela den här situationen man hade med kontrakten för inte jättemånga år sedan, som också på något sätt kändes som att, ja, men det gjorde att man haltade lite grann också, alltså när man behövde ta sig igenom hela den processen. Så att rent, alltså om man nu ska liksom titta utanför planen, så finns det väl en hel del saker att ifrågasätta också, där det inte har gått riktigt smidigt. Så i Contes fall, att han gjorde ju nästan en liten Mourinho också, får man säga, i det här att han menade på att det var helt sensationellt att de plockade den här fjärde platsen till slut. Å andra sidan så har de ändå lyckats ligga där uppe de senaste säsongerna, men det är kanske så att liksom verkligheten börjar komma i kapp på något sätt, och nu får man väl försöka bestämma sig också för att, ja, men ska man gå Conte till mötes då och verkligen gå all in och försöka ge honom ett par spelare nu för att han ska, ja, komma på banan igen på något sätt, eller att man ska se en ljus framtid för Tottenham. Det är ju också någonting man måste bestämma sig över nu när man har kommit till det här. Det blir ju på något sätt ett nytt vägskäl.
Vi börjar ju se Paratici's rätta färger igen. Man vill känna igen honom från tiden i Juventus. Det känns som att, alltså, när han prickade rätt på Bentancur Kulusevski där i slutspurten av januarifönstret för ett år sedan, då kändes det ju där och då som att han bara hade fullkomlig panik för att inte ha lyckats göra någonting under liksom månaden innan. Sen prickade han ju perfekt på båda de värvningarna, på något sätt vinner sig tid och det finns någon form av tro på det här laget inför den här säsongen. Nu börjar det kännas som, ungefär som du gjorde i Juventus, att han inte överhuvudtaget vet vad han håller på med. Och att, ja, det är liksom oklart det mesta. Och titta på sommarvärvningarna, är det någon som egentligen har varit riktigt lyckad? Det är väl inte det egentligen.
Jed Spence fick ju komma in också med, vad var det, 4 minuter eller något sånt. Det var ju till,
på tal om,
alltså folk, ja, det var ju ett sarkastiskt jubel, så att säga. Och det är ju också en sån där spelare som jag fattar inte riktigt vad de skulle med honom till. När de måste ju ha förstått att Conte inte ville ha honom. Och jag säger inte, han är ju en ung kille fortfarande, vad är han, 22 eller någonting sånt, så att han kan ju fortfarande få chansen att utvecklas och hela den biten. Men ja, det blir ju ändå lite konstigt om, ska man inte använda honom, så är det inte bättre att låna ut honom då eller göra någonting med det i alla fall. Nu får han spela ett par minuter här och där, det känns inte riktigt som att det är lönt på något sätt.
Ja, nu ska man göra Pedro Porro också, så att det känns ju bara som att du bara fyller på med ytterligare offensiva högerbackar som inte är någon garanti för framgång egentligen, även om det är en duktig ytterback, så är det är lite oklart allting.
Bara säga någonting om stackars Emery nu och Villa. Vi får väl hylla honom där.
Ja, såklart. Det måste vi göra.
Där de ändå
knyter
sig.
Olly Watkins. Vi nämnde Loris misstag där. Men det är ju otroligt bra gjort av Olly Watkins att snappa upp den. Var först in, vinna den bollen. Och vem är det som rullar in den till slut?
Buendia.
Det är Buendia som gör det. Det är ett fint avslut också. Men jag tycker Olly Watkins är... fortfarande en underskattad fotbollsspelare. Fan vad han kan sysselsätta en backlinje alltså.
Ja, nej, men verkligen, det kan han ju. Och det har vi sett nu också, till och med när, alltså mot Liverpool. Också att han hade kunnat göra fler mål. Ja, precis. Men här tycker jag på något sätt att det blir det centrala mittfältet som blir avgörande, för att Villa dominerade ju där. Eller det var ju de som hade kontrollen. Och mycket, mycket, mycket tack vare Kamara och Douglas Luiz, som ju också hamnade i målprotokollet sen. McGinn som fick kliva av. Jag vet, det såg lite oroväckande ut när han klev av. Men oavsett så var det ju där på något sätt matchen vanns. Nej, riktigt fina insatser både från Kamara och framförallt då, ja, Luiz.
Ja, alltså att anställa Emery känns ju som precis rätt sak av Villa att göra. Och det är väl skönt att säga det om Aston Villa för en gång skulle, att de verkar göra precis rätt sak. För de har ju en trupp som ska vara mycket bättre placerad än vad de är och se bättre ut än vad de har gjort innan. Men nu börjar man se kvaliteten och värvat in. Du nämnde Kamara, och det var ju en supervärvning inför säsongen som man inte riktigt har sett ha den nivån tidigare här under hösten. Men med Kamara, Luiz där, offensiven som den ser ut nu, bra backlinje, sen Dibu Martinez ska in i målet. Nu har det varit lite små polemik där med Martinez efter VM och Aston Villa och så vidare med allt möjligt, men han lär väl gå in mellan stolparna så fort han är helt, jag höll på att säga, smält bakfyllan efter VM, för det är väl nästan därför han satt på bänken här och tittade på när Robin Olsen fick chansen.
Sen måste man ju ändå säga att alltså, Emi Martinez, ja absolut, han har alltid varit en bra målvakt och han var bra redan innan VM, men det har ju på något sätt nått, alltså, lite för höga höjder sen dess. Alltså jag tänker på det här med att vissa helt plötsligt har utnämnt honom till världens bästa målvakt. Jag vet
inte. Det är ju faktiskt inte.
Vem tog ut honom till världens bästa målvakt?
Ja, Amazons pandit där i samband med matchen mot, ja men vad var det? Det måste ha varit Liverpool. Agbonlahå var det väl som sa det. Han fick för rätt mycket skit för det på Twitter och sådär. Jag menar, nu får vi lugna oss lite också. Sen ja. Får vi se, är han ens motiverad nu när han har vunnit VM-guld? Och så ska han komma tillbaka hit och leverera? Jag är inte helt övertygad ändå om att han... Jag kan ändå förstå varför man tar det lugnt med honom. Eller varför Emery gör det i det här fallet.
Det finns ju lite rykten om Bayern München. Det har väl funnits lite att Emery inte kanske har varit jätteglad över den uppmärksamheten Martinez dragit åt sig med... Men sitt sätt att vara så att säga på planen och så vidare också här under VM. Det finns ju många olika parametrar som gör det väldigt intressant att se när han kommer tillbaka.
Nej, det är ödmjuk
och sympatisk. De saknar lite grann de kvaliteterna. Mm.
Det känns ju som också att Emery är en tränare som verkligen vill ha den mer så här laglojala, ödmjuka spelartypen i sina lag. Det är lite så han själv är ju en väldigt liksom artig och ödmjuk och stillsam på något sätt, lite sådär Arsène Wenger typ mer än en Mourinho typ får man säga. Även om alla de här är ju kan ju vara galningar i matchens hetta, men tycker ändå att det finns någonting med Emerys sätt att vara som jag tror avspeglar lite grann hans lag också, eller att brukar göra. Och så då känns Emi Martinez lite för mycket som en vilde faktiskt. Men eller vad säger jag, Aston Villa ser ju otroligt mycket bättre ut nu än vad de gjorde på slutet under Steven Gerrard i alla fall. Det känns att det finns ju en spelidé här. Det finns ju en tanke och en plan på hur man ska besegra motståndet hela tiden. Och det var ju tydligt hur effektivt de stängde ner Harry Kane till exempel. Och då hade ju Tottenham inget kvar att erbjuda egentligen i anfallsspel.
Jättebra start efter återstarten här för Villa,
och de var väldigt bra mot Liverpool också, även om de förlorade den matchen så skapade de mycket målchanser och såg väldigt fina ut. Vidare till Chelsea då, som bara fick med sig kryss borta mot Nottingham Forest. Chelsea som har förtvivlat svårt med anfallsspelet, förtvivlat svårt att få fart på det här maskineriet. Nu fick man ju drömstarten här med måltidigt av Raheem Sterling, men lyckas ändå inte liksom kapitalisera på den framgången. Istället så är det, vem är det som gör målet för Nottingham Forest?
Ja, det är Aurier av alla
ja,
människor.
Ja, det är Serge Aurier.
Väldigt snyggt.
Just det. Det var det faktiskt. Och så blir det 1-1 och man lyckas inte få till den där forceringen även om man, man försöker och Hakim Ziyech har några fina inlägg och så vidare, men det saknas. Det är väldigt talande den där, han slår ett jättefint inlägg Ziyech och så kommer Aubameyang och så petar bollen precis så att Pulisic inte kan nå den på slutet. Då kommer båda två på bortre stolpen. Egentligen borde han bara släppt den till Pulisic, hade det nog stått 2-1 till Chelsea, men ja, det är liksom, det stämmer inte för dem just nu. Och nu har man ju halkat efter lite grann i tabellen också. Har ju några poäng upp och just nu då på en 8:e plats. Ska se, vad har man? 7 poäng upp till Manchester United på 4:e platsen.
Ja, och det går ju att ifrågasätta, ja, men vissa saker som Potter gör i den här matchen. Jag tyckte kanske inte riktigt att han fick rätt balans där mot slutet, och det märks ju att alltså Thiago Silva är ju han är ju som han är, han håller en väldigt hög nivå och är jätteviktig för Chelsea, men Koulibaly har ju inte alls haft samma typ av effekt, framförallt inte ja, den typen av effekt som man hade önskat kanske, och det är väl också för att han känns lite aggressiv i fel lägen. Han har ju alltid varit en aggressiv spelartyp, men jag tycker inte riktigt det passar i Premier League, eller att han inte har lyckats anpassa sitt spel efter Premier League. Så att det innebär ju också på något sätt att då behöver ju den här backlinjen, för Thiago Silva kan inte göra allting själv, så då behöver man ju bättre täckning. Jag tycker inte riktigt att de fick det. Och där kanske man möjligtvis kan ja, var på och Potter lite grann och menar liksom att han borde kunna få den balansen betydligt bättre. Men jag tycker ändå att det till syvende och sist handlar om att Chelsea väger alldeles för lätt. Och minns tillbaka till ett citat som Thomas Tuchel sa så sent som i augusti, just det här med att det är alldeles för enkelt att ja, men att mobba Chelsea, alltså det är alldeles för enkelt att vinna dueller. Det är helt enkelt för enkelt att bara putta undan Chelsea, och det är precis det som Forest gör i den här matchen. De är väldigt aggressiva. De har egentligen ingen tanke mer än att deras taktik är att fokusera på omställningar, och det lyckas i slutändan, och de får ju utdelning på det också, får med sig en jätteviktig poäng. Men på något sätt så tycker jag att det är Chelseas allra största problem, och att det är ett problem som då har hängt med under väldigt lång tid, att utan Reece James nu som är skadad igen så har de inte jättemånga spelare som är, ja, men som är tunga och som faktiskt kan trycka till. Och ja, det är ju verkligen någonting som Potter säkert sitter och tänker nu att ja, men hur ska vi lyckas åtgärda det, och hur ska jag lyckas få balansen rätt, och vilka spelare ska jag egentligen mönstra i den där anfallslinjen, för att allting känns lite som att det är uppe i luften just nu, och man ser inte riktigt att ja, alltså hur ska de lyckas ta sig ur det här. Det gäller väl kanske då att titta sig runt på transfermarknaden och så vidare, men jag tycker att det handlar om ett attitydproblem, att det är någonting som definitivt behöver åtgärder.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Man vet ju fortfarande inte riktigt vad Potter vill här, alltså med det här laget. Det känns, man har inte överhuvudtaget lyckats sätta sin prägel på det. Absolut, det har väl mycket att göra med att han har haft ett material som inte han har varit med och tagit in. Det är ju bara, alltså sparkandet av Tuchel är fortfarande så otroligt underligt tajmat som de gör, tycker jag. Nu säger inte jag att jag tycker man ska kasta Graham Potter här rakt av, även om det ändå börjar tisslas och tasslas lite om att han inte sitter 100% säkert på den där posten och med tanke på resultaten, men vi får väl se vad som händer. Men det känns bara så liksom otydligt allting, och att hur man kan ha spenderat så mycket pengar i somras och fortfarande sitta i ett läge där man egentligen ser förbättringspotential på varje position inför det här fönstret, och det känns som att det hade varit logiskt att värva till princip varje position i det här fönstret, gör det ju väldigt alarmerande. Och av Big Six-klubbarna så är ju Chelsea den som jag ser som är allra längst ifrån att faktiskt kunna ta en topp 4-placering. Jag tror absolut inte att det känns... Det här blir en säsong när man bara får blicka mot nästa och hoppas på det bästa. Det är känslan i alla fall.
Faktiskt. Vi tar oss vidare till fredagen. Liverpool möter...
Ska vi säga att Forest såg bra ut för en gångs skull också, och någorlunda synkade, kan vi bara lägga till efter att ofta sågar de för att vara ganska osynkade.
Ja, men de börjar väl lära känna varandra helt enkelt, den här främlingsregionen.
Typ det. Men de ska ju värva minst två till i det här fönstret ändå tydligen, så vi får väl se vad som händer sen då.
Det är klart de ska. Liverpool tog emot Leicester. Det var fredag kväll, det var Anfield. Det var hög stämning, men det var ett Liverpool som kanske gör sin sämsta match på hela säsongen, och det har man gjort ganska många dåliga matcher den här säsongen, men framförallt första halvlek var ju helt bedrövlig. Ändå så vinner man med 2-1 mot Leicester, för att Leicester är på en plats just nu där man bara fortsätter lägga krokben för sig själv hela tiden. Wout Faes med två fenomenala självmål faktiskt, får man säga.
Ja, det är tur har ni i alla fall, ja. Liverpool. Det får man ju säga. Lite frustrerande att se när man inte håller på dem. Men ja, finns väl inte så mycket att säga egentligen, men att jag tycker väl att det visar sig ganska tydligt där efter 4 minuter när Dewsbury Hall, när han drar in 1-0 till Leicester, att där ser vi ju på något sätt Liverpools akilleshäl, och det är väl det som lär förfölja Liverpool också resten av säsongen, just hur att det kan vara väldigt yrt där i försvaret och Matip och Van Dijk som hamnar fel. Och sen faktiskt så den första som jag liksom la märke till egentligen, eller förutom mittbackarna då, det var ju Hendersons agerande, att han inte droppar tillräckligt snabbt. Och det har väl varit också ett problem att man inte riktigt har de mittfältarna som förstår att man måste droppa snabbt, att de måste bidra till försvarsspelet på det sättet.
Nej, men det stora problemet i den här matchen var ju såklart mittfältet. Fabinho som då var ledig, hans fru födde samma kväll tror jag. Så han var inte tillgänglig. Och där finns ju ingenting bakom Fabinho på den positionen. Vi har också sett Fabinho som har varit ganska formsvag under den här hösten och hur det har påverkat laget. Och Henderson i den rollen. Han har, för några säsonger sedan så har han ju kunnat vikariera där och vara framgångsrik som nummer 6. Men nu så funkar det bara inte. Det får ju också resultatet att Harvey Elliott kommer in till höger i mittfältet. Och han har heller inte den defensiva kvaliteten. Han har inte den styrkan. Han är alldeles för klen. Alltså det är ju hårt att säga om en 19-åring. Men han är inte tillräckligt stark i närkamperna. Han är inte tillräckligt defensivt smart för att spela på mittfältet egentligen. Och han är ju en forward som håller på att liksom skolas om till mittfältare. Men det fattas alldeles för mycket där. Och det blir ju på samma kant då. Nu räddas ju de lite grann av att Trent gör en fantastiskt bra defensiv match i den här matchen. För han har, vem är det som spelar där ute för Leicester? Nu tappar jag.
Harvey Barnes.
Han har Harvey Barnes emot sig hela matchen och löser ju det. Det är kanske hans bästa defensiva insats under den här säsongen. För att det blir ju otroliga ytor där mellan Harvey Elliott och Alexander Arnold. Det är tydligt också att Alexander Arnold inte kommer upp lika högt i plan när det är Harvey Elliott som spelar framför honom, jämfört med när Henderson är där på sin mer naturliga position och Fabinho, som ju är naturligt mycket mer försvarsinriktad än Henderson, spelar centralt. Och jag vet inte, Klopp har envisats med att trycka in Harvey Elliott i den här positionen. Men jag tycker inte att han är tillräckligt mogen i sitt försvarsspel för att spela där. Det har kostat ganska mycket, och den här matchen så påverkar det hela liksom hela matchbilden. Faktiskt en bedrövlig, framförallt första halvlek. Det blir lite bättre i andra. Framförallt blir det bättre när Keita kommer in på mittfältet och hjälper till. Han är ju mycket mer defensivt viktad än de övriga mittfältarna vi hade på planen där, så att då blev det lite stabilare. Men ja,
en av få som ändå gör en bra match, det är ju faktiskt Thiago ja, överlag och bra. Jag blev förvånad av att han inte blev utsett till matchens lirare, utan att Trent fick den utmärkelsen, för jag tyckte att ja, om det var någon som stack ut på ett positivt sätt så var det Thiago. Även om, som du säger, Alexander Arnold gjorde en fullgod defensiv insats. Men i Leicesters fall så det är klart att man kan peka och skratta på Face, och han har ju otur ju två gånger om där, och det är ju en sån där grej som ja, det är ju bara hjärnsläpp. Alltså första är ju så oturligt så att ja, det går inte att säga så mycket om det. Andra gången är det ju det är ett hjärnsläpp. Men jag landar ändå i att Danny Ward på något sätt är den felande länken i det här. Jag tycker det känns som att spelarna eller hans medspelare inte litar på honom. Och det är därför de gör såna här saker som att försöka rensa bollen när Ward då uppenbarligen skriker att han är med på den. Det hände inte bara med Face alltså, och vid första målet där, utan det var även någon situation med Amatei, och det var någon annan gång också. Jag tror inte att de känner sig riktigt stabila med Ward, och jag klandrar inte dem heller för att han är en av de sämre målvakterna i Premier League, helt klart. Så att det är ju många bitar på något sätt i Leicester som inte riktigt, ja, där det inte finns någon riktig stabilitet. Och ja, det är väl därför de förlorar den här matchen också, trots att de definitivt borde ha fått med sig någonting. De ja, borde ha tagit chansen nu när Liverpool var helt av det.
Ja, för Leicester var ju inte bra heller, får man säga. Liverpool var dåliga, men Leicester var inte speciellt bra heller och skapar ju ganska lite målchanser själva. De tar ju verkligen inte chansen. Det var ju två dåliga lag som möttes, verkligen.
Man märkte ju på Ward också, för att han tyckte om frustrationen där. Alltså det är ju ett helt fantastiskt avslut, stolpe in för övrigt. Men alltså, om det var frustration på Fäs eller frustration på liksom livet i allmänhet eller vad det var. Man märkte att han var väldigt frustrerad i alla fall på att Fäs bara rensade, fast han bara skulle plockat den där. Och Sen tycker jag ändå att det är våghalsigt, som sagt, det är ju hjärnsläpp och andra självmålet, men att han ändå tänker i det här läget, ja, men vi försöker dra den över eget mål efter att ha gjort ett självmål 7 minuter innan. Jag tror, han kommer nog inte göra samma sak nästa gång han hamnar i en sån situation, om mot förmodan det skulle dyka upp i alla fall.
Och jag tycker återigen att Ward, alltså han tar fel beslut vid alltså det andra målet. Just att jag fattar inte varför han kliver ut i den situationen. Varför avvaktar han inte lite mer? För att jag tycker bara att det märks att det är någonting som inte riktigt, det klickar inte riktigt där bak. Och det måste det göra om Leicester ska lyckas. Jag tror inte de åker ur, men och hålla på att släppa in såna här enkla mål och självmål och grejer, det är ju inte hållbart i längden.
Nej, Darwin kommer ju ändå missa, så det är lika bra att bara stå kvar och vara redo på returen.
Darwin så för övrigt var jättebra igen, tycker jag.
Ja exakt, han var ju sig själv igen.
Det var synd om honom att den bollen inte fick då studsa stolpe in istället, för att det blev det ju mål till slut, men det hade ju varit bra för självförtroendet. Det var någon som beskrev honom, han har ju jämförts med Haaland mycket, men han är ju egentligen den raka motsatsen. Han gör svin mycket i spelet hela tiden och springer överallt, men gör inga mål. Medan Haaland kan gå en hel match och röra bollen 3 gånger och göra 3 mål.
Gjorde han bara 1 dock?
Han är som en inverterad Haaland. Ja, det är det där mittfältet för Liverpool som behöver adresseras. Vi får väl se om det händer någonting under transferfönstret här i januari. Det känns som att man lägger alla äggen i Bellingham-korgen till sommaren här och eventuellt försöker rida ut den här säsongen och klamra sig till en Champions League-plats. Det, vi får väl se.
Man kanske borde rädda Thielemans från sin väldigt diffusa situation i Leicester.
Ja, alltså jag tror att hans kontrakt går ut i sommar. Det ser inte ut som en spelare som trivs med tillvaron just nu. Han är nog rätt sugen på att lämna det här sjunkande skeppet Leicester. Fortfarande bara 25 år gammal. Så att jag vet inte, honom hade man nog kunnat få för en hyfsat, hyfsat billig peng faktiskt, med tanke på att hans kontrakt går ut om 6 månader. Men vi får se, det blir i alla fall 3 poäng till Liverpool trots allt den här matchen. Vi tar oss vidare till Manchester City Everton. Jag har aldrig känt mig så övertygad om 3 poäng till ett lag på förhand. Det är som hopplösa, sorgliga Everton som det bara studsar inte rätt för dem. De får inte till någonting. Bortaplan mot Manchester City. Haaland gör mål efter 20 minuter och tänker man, jaha, here we go again.
Men på tal om Haaland, vad hände där?
Ja, det undrar jag också. Vad var han på med?
Jättekonstigt, tänkte jag säga rakt igenom. Det är bara att han blev så himla påverkad av Godfrey, och cred till Godfrey, för att han är ju en av få försvarare som faktiskt har tagit kampen och på något sätt ändå lyckats mot Haaland. Alltså, ja. För han fick ju honom ur balans. Verkligen. Helt klart. Otroliga
scener. Han var helt ur balans. Jag förstod ingenting heller. Alltså, man har inte sett Haaland tappade på det här sättet som man gjorde egentligen under hela den här matchen. Nej, det var ju...
Han brukar vara stencool vanligtvis, men inte här, utan han lät sig påverkas där av Evertons väldigt kompakta fembackslinje, och Manchester City har ju haft problem med att bryta ner sådana där lågtstående fembackslinjer för.
Ja, och har haft problem med Everton för, ska vi säga. För just Everton har tagit en hel del poäng av Manchester City de senaste säsongerna.
Ja, lite revansch där efter den uteblivna straffen, får man ju säga. Att de fick, om ni minns den, som ju helt klart var en straff, men som man inte fick med sig.
Ja, som avgjorde ligan förra säsongen.
Ja.
Men är det något, alltså jag fick en så här vibbar av Matadoren i Tjuren Ferdinand och Haaland här på något sätt, att han första hemmamatchen på länge inför ett kokande Etihad Stadium, han vill bara liksom visa publiken vad han kan, och sen så kommer Godfrey och en trebackslinje på något sätt, och ja, han gör ju ett mål, men man märkte också att han firar det här målet, att det var ju, ja, han verkar ju superfrustrerad, och jag vet inte riktigt vad det var för någonting. Och om man tänker Everton som frustrerad, som sagt, då är det ju, tänk på att det är typ Jeremina som varit på plan och satt griller i huvudet på Håla, men det var det ju inte heller, utan det var ju, ja, det var Godfrey och gänget.
Godfrey är ju en speciell snubbe, alltså det är ju en kille med väldigt stort självförtroende som ju gärna ser sig själv på den här nivån. Jag menar, han är en sån som älskar den här kampen mot liksom den bästa i världen. Det är ju där han ser sig själv och vill vara. Han är en sån som växer med den uppgiften.
Sen var det ju ingen snygg tackling på Mykolenko.
Den luktar ju annan färg, om det är så.
Ja, han var som sagt, han var helt ur balans, Haaland. Och det visade sig också på något sätt i resultatet, just det här med att Everton ändå får med sig en poäng trots att de inte skapar någonting i stort sett. Och jättefint avslut från Gray, som ju faktiskt var bra i den här matchen. Jag tyckte ändå att Everton, de försökte ju de gångerna de fick tag i bollen, så försökte de ju ändå ställa om snabbt. Och där är ändå lite att hämta i det där laget. Jag tycker framförallt inställningsmässigt att de rätt ofta visar bra attityd. Alltså de har inte spelarmaterialet egentligen. De har alltså ingen bredd på truppen, men att de rätt ofta jobbar väldigt hårt och så. Det känns ju lite som Evertons signum generellt. Och det är ju, indikerar ju också att de på något sätt fortfarande har förtroende för Frank Lampard, för annars hade de ju inte kämpat på det viset. Så att ändå ett steg i rätt riktning för Everton.
Ja, och viktiga poäng, alltså de där kryssen mot topplagen är ju jätteviktiga poäng i bottenstriden, där såklart Everton är indraget i allra högsta grad. Vi tar oss då vidare därifrån. Nu ska vi se, vart var vi någonstans?
Kanske till United.
Ja, precis. Det var dit vi skulle. Manchester United som hade en lite frustrerande första halvlek mot Wolverhampton. Men sen klev han fram igen, som han gör nu för tiden. Marcus Rashford har verkligen... Han tar vara på det där utrymmet som har bildats i Cristiano Ronaldos frånvaro.
Han lär nog ställa trippla larm framöver dock.
Ja, jag tänkte precis säga att han måste bli bättre på att ställa klockan. Det är lite kul också att Ten Hag, att han liksom deklarerade, det blev ganska dramatiskt att säga sådär, interna disciplinära
skäl. Ja.
Ja, och sen så ville han inte säga det heller i intervjuerna efter matchen, it's between Marcus and me. Och sen så säger Rashford det själv. Jag glömde, jag vaknade och sen så somnade jag om igen och så glömde jag ställa ett nytt alarm. Att han bara säger det så rakt ut. Det spelar ju på något sätt helt, alltså det spelar ner hela händelsen om man förstår att okej, men en sån där grej kan ju ändå hända den bästa. Samtidigt så kan jag tycka att det är rätt bra av Ten Hag. Visst, hade de förlorat eller tappat poäng i den här matchen, så hade man ju kanske, eller han hade kanske blivit ifrågasatt då, för varför startar du inte din mest formstarka spelare från start, trots att han då har kommit för sent. Men på något sätt så visar det ju också att lite grann som med Arteta i Arsenal, att Ten Hag är en väldigt disciplinerad man och han vill ha saker på sitt vis och han vill att man respekterar tider, och jag tror på något sätt att det kan vara bra för en grupp att veta vart man har sin tränare och att det är verkligen no nonsense, att här kan man inte komma för sent och man måste respektera alla regler. Så att jag tror på något sätt att de kommer vinna mer av det här, eller att han kommer vinna ganska mycket på att han har den inställningen som tränare.
Han får ju rätt effekt av det, som sagt. Man byter ju faktiskt in Rashford tidigt också. Det är bara att han inte får starta. Och så tackar han ju ändå förtroendet och kommer in och avgör den här matchen. Så att det vart ju rätt i slutändan ändå.
Det blev det. Och igen, viktiga poängen nu. Manchester United hade ju en tung start på säsongen. Men har verkligen kommit igång. Jag tycker de ser tunga ut nu. På det där sättet som man förväntar sig Manchester United ska göra, men som de kanske inte alltid har gjort de senaste säsongerna. Men nu ser de genuina ut med Casemiro, Christian Eriksen, Marcus Rashford och hans målfarlighet. De har ju en boll inne som vinkas av för en väldigt knapp offside. Nej, det är hans. Den studsar in på Rashfords hand. Det gjorde ju Ten Hag rasande. men jag menar, regler är regler.
Man kan ändå se att de här fyra lagen som ligger i topp nu, alltså Arsenal, City, Newcastle, Man United, alltså de förtjänar ju ändå att ligga där på något sätt. Alltså United har visat bra form, Newcastle visar bra form, även om de tappade poäng här mot Leeds, City, Arsenal. Ja, man kan ändå tänka sig att det där är slut, kanske inte sluttabellen, men att de där fyra lagen, att det ändå kommer vara dem på något sätt som fortfarande ligger kvar där i maj. Men det kan ju hända mycket.
Ja, här och nu är det ju såklart de formstarkaste fyra lagen. Så är det ju.
Men United är bara 4 poäng bakom City. Och det är ganska fascinerande med tanke på hur mycket vi har hyllat City under hösten. Och hur mycket man ändå stundtals ändå ifrågasatt United. Och där de gör att de har ändå lite i skymundan plockat med sig de här poängen. Vunnit de här 1-0-segrarna och fått med sig ganska mycket. Och är ju i högsta grad med i kampen. Så att det...
Ja, nej men alltså vi ska säga det. Alltså det är bara 8 poäng mellan City och Liverpool på andra ner till 6:e plats. Och vi har... Ja, hur många matcher är det? 23 matcher kvar att spela av säsongen. Det är enormt mycket kvar. Så att det kommer hända mycket där, tror jag. Och det... varenda sån här trepoängare nu. Nu har vi Arsenal Newcastle imorgon här. Det är en oerhört viktig match, för Newcastle fick bara med sig en poäng då, fast de hade mycket utav spelet verkligen.
Ja.
I sin match mot Leeds. Ja, de dominerade, skapade målchanser, men ibland är det så att bollen bara inte går in, va?
Ja, precis. 16 avslut totalt. Men ja, man får hylla Leeds också på något sätt, att de ändå lyckas hålla ihop det här och få med sig den där poängen. För att de är ju också på något sätt inblandade i den där bottenstriden. Så att en poäng här kommer att bli värdefull antagligen. Eller det är ju värdefullt med alla poäng man lyckas plocka. Men ja, Newcastle kommer ju gräma sig att de inte lyckades få in det där målet. Ja, de har ju som sagt sina lägen och chanser.
Melier som gör en alldeles strålande match här också. Han ger ju och tar, så att säga. Den unge målvakten. Här tar han ju det mesta, kan man väl lugnt säga. Jag noterar också att Mark Rocca faktiskt var bänkad från start här, men fick komma in i halvtid. Jag bara förmodar att det var av rotationsskäl och inte en petning, och förutsätter det till nästa match från Jesse Mars sida.
Ja, det får man ju anta. Nej, men det kändes verkligen så här. Newcastle, de har som sagt, de har 16 avslut, visserligen bara 5 på mål, men en XG som jag inte har framför mig nu, men som var betydligt högre än Leeds, och en XG som normalt sett ger 3 poäng. Men som sagt, så här kan det ju liksom bli ibland, att bollen bara inte vill in. Det blir en helt annan uppgift då mot Arsenal imorgon. Vi har varit inne på att det går trögt för många av London-klubbarna. Tottenham och Chelsea inte minst, men trögast går det nog för West Ham ändå. 0-2 mot Brentford, och nu måste väl David Moyes hänga lite löst, får man anta.
Ja, jag tror vad det är. Man har inte hört så mycket än så länge, alltså rapporter om att han skulle hänga löst, men det är ju någonting som inte fungerar i det där bygget just nu. Det är ju en sak att förlora mot Arsenal, men man kan ju inte riktigt förlora mot Brentford. Det visar ju på något sätt att man...
På hemmaplan.
Ja, å andra sidan så skapar ju ändå en hel del. De landar ändå på ett expected goal på 1,29. Brentford hade lite mer såklart, eftersom att de gjorde de 2 målen också. Men, och de har x antal avslut och sådär, men en sån här match, som sagt, man kan inte förlora den här typen av matcher. Jag är mest förvånad över att de inte ligger på nedflyttningsplats, för att det känns som att West Ham har haft i mitt huvud så har de haft den sämsta säsongen, men å andra sidan så är det väl för att man hade så himla höga förväntningar på dem, och att de faktiskt skulle fortsätta ligga ganska högt upp, som att de hade i stort sett samma lag, och Declan Rice var fortfarande kvar, men nej, de har inte alls fått utdelning så här långt.
Nej, det är oerhört jämnt.
Måste jag säga, Ivan Toney, alltså avgörande för Brentford igen också.
Ja.
De sitter nog ändå ganska nervöst i Brentford och väntar in svaret på den här utredningen mot honom angående brott mot då FAs regler för betting och så vidare som Toney då misstänks för. Det kan ju göra att de hamnar i ett läge där de verkligen måste få in en forward och illa kvickt i januari, om det skulle vara så att Toney skulle få en avstängning. Mm. För han är ju otroligt viktig för det här Brentford, kan man väl lugnt säga.
Brentford på övre halvan nu då. 23 poäng, ligger på 10:e plats. Mitt emellan Brighton och Crystal Palace. Är imponerande faktiskt att de fortsätter göra det de gör, med tanke på att de kom upp för första gången i Premier League då, förra säsongen. Visst var det första säsongen?
Ja, det var första.
Ja.
Förra alltså.
Ja, förra ja.
Ja.
Vi ska säga någonting om Southampton Fulham också då. Southampton som ligger tvärsist i ligan, eller ja, tvärsist, det är en poäng upp till Wolves, men de ligger sist i alla fall i ligan, och ja, man har chansat med den här unga tränaren, man har en väldigt ung trupp. Det känns nästan som att någonting måste hända här i januarifönstret om vi inte ska börja räkna in Southampton i Championship nästa säsong. Jag vet inte, jag ser inte riktigt vägen fram med den här tränaren och det här materialet faktiskt.
Nej, alltså dels så är de ju usla på att försvara fasta situationer, och det visar sig inte minst i den här matchen, men sen är det väl också för att men man tittar vad de har där fram, och då är det Che Adams fortfarande. Man har ju inte haft någon riktig striker sen Danny Ings. Visst, alltså Broja, han var ju där förra säsongen, men nu är han ju tillbaka i Chelsea. Så att det är väldigt lite att ta av, och man kan inte riktigt säga att Southampton kommer att öppna plånboken nu i januari och spendera en massa pengar, för det är inte så de gör, utan de plockar in unga spelare och försöker göra det bästa utav dem. Men jag tycker ju fortfarande det är oroväckande för Southamptons del, eller i alla fall för Nathan Jones del, att spelarna fortfarande riktigt verkar greppa vad han vill göra. Så att, nej, jag börjar känna att Southampton, precis som du säger, kommer att spela i Championship nästa säsong.
Fulham och andra...
Ja,
jag skulle bara komma in på Fulham här. Vi har pratat om London-lag som har gått dåligt, men Fulham gör ju en dundersäsong så här långt. Lite i skymundan just nu då, före Chelsea på bättre målskillnad på sjunde platsen där, men visserligen med en match mer spelad, men det var ju ett lag som jag inte hade förväntat mig skulle knappt ligga över nedflyttningsstrecket under den här säsongen. Men det, där har man ju blivit motbevisad, minst sagt.
Det är ju dags att lyfta Palinja som en av sommarfönstrets absolut bästa värvningar i alla fall, kan jag säga. Inte bara för att han gör målet här som gör dem seger, men för alltså, sättet han har stabiliserat hela det här mittfältet, där lugnet han och Reed har ju funkat klockrent i den där mittfältstvåan där bakom då, den mer offensiva trion de har framför sig med Pereira i mitten också, är jättefint. Sommarny förvärv och sen Mitrovic som ja, till och med i det här läget alltså har råd att bränna en straff och de tar ändå 3 poäng, och det säger väl en del om alltså, stabiliteten rakt igenom i det här Fulham som är otroligt imponerande. Kul ändå att Marco Silva har fått lite upprättelse här med det här Fulham.
Jävla kanongubbe Marco Silva. det vet vi ju, det är ju så gammalt.
Ja.
Men jättefint, och en jättefin säsong för Fulham. Och det är ju inget lag som vill möta Fulham just nu med tanke på allt de lyckas med. Och med Mitrovic i form där fram. En match kvar va? Det är matchen mellan Crystal Palace och Bournemouth. Palace som ju kom från den där snöpliga förlusten, men de hade dubbla utvisningar då, så ingen riktig klockren uppladdning inför den här matchen. Däremot så blir det 3 poäng efter mål av Jordan Ayew, som ju gör färre mål än vad man tror att han gör. Här gjorde han i alla fall ett, och Eberechi Itse. Vilket konstigt uttal av det namnet. Etse.
Inte för att jag uttalar alla namn rätt, men jag har aldrig hört den.
Nej, det har varit bara galet. Crystal Palace som är där någonstans på mitten, de ligger 11 just nu, och det är där vi förväntar oss att de ska vara va? Bournemouth har några poäng ner till strecket nu, bara 2 faktiskt ner till Nottingham Forest just nu, så att de är också i allra högsta grad indragna där i bottenstriden, och där tror vi väl att de kommer befinna sig resten av den här säsongen också.
Ja, de känns lite börjar tröttna lite nu, Bournemouth. De hade ju en period där de såg ganska starka ut, men man kände väl hela tiden att alltså, själva kvaliteten på truppen bör ju inte räcka särskilt långt, och nu visar de ju på något sätt sina rätta färger här lite grann. Lite skönt också för Vera som beskrev Palace förlust mot Fulham där på Boxing Day som en av hans värsta dagar sedan han anlände. Så att han var väl antagligen lättad att de lyckades ta den här segern i alla fall på bortaplan också. Så att det var viktiga 3 poäng för dem, för att Palace har inte riktigt övertygat, och Vera har inte riktigt övertygat i sina laguttagningar sättet som han har ställt upp laget på, så att det här behövde de allihop definitivt.
Det är väldigt spännande att se vad Bournemouth gör nu också med nytt ägarskap och en hel del pengar att spendera med Foley där som tagit över Vegas Golden Knights ägaren så det lär väl kunna spenderas med tanke på att de inte spenderade särskilt mycket i somras och har på pappret den klart sämsta truppen i ligan. Det är därför man var imponerad av vad de gjorde under hösten också, men nu är det ju läge för dem att kanske ge sig ut på marknaden och bygga upp den här truppen till att ändå se någorlunda nära ut resten av ligan, för jag tycker att den på pappret har den varit den klart sämsta och mest intetsägande truppen de har haft i alla fall.
Ja, med tanke på hur mycket formsvaga lag det finns och lag med problem, alltså med Southampton, med Nottingham Forest, även om de kanske såg lite mer samspelta ut den här gången, och West Ham och Everton och så vidare, så finns ju möjligheten för ett Bournemouth att faktiskt hänga kvar om man gör rätt investering här. Det kändes som att Philip Billing och Dominic Solanke spelade lite över sin förmåga under några omgångar där i höstas. Vi har fått lite frågor också, vi kastar in dem. Här är ett förslag från Peter. Varför byter inte bara Moyes och Rodgers plats? Alla skulle må bra av det. Ja, jag håller faktiskt med. Det här är ju, Leicester behöver ju David Moyes och West Ham behöver ju Brendan Rodgers. Så att, jag tycker vi kör på det.
Ja, för ibland behöver man ju faktiskt bara en... Alltså man kan fortfarande vara en bra tränare. Det är bara det att man har gjort... Man har nått vägs ände på något sätt i det bygget som man har. Så visst, alltså Rodgers vore ju jättespännande med tanke på att West Ham ändå har en del kvalitet där och en del nyförvärv som såg rätt så spännande ut eller som är spännande. Samtidigt som Moyster kanske också behöver ett nytt projekt och täta till Leicesters defensiv då kanske. Så,
känslan av West Ham skulle gå vinnande ur det här dock, det här bytet.
Brendan Rodgers känns ju som en tränare som hade kunnat få ut väldigt mycket ur en sån här spelare som Paquetá. Det känns som en Brendan Rodgers typ. Ja, men,
ur ett West Ham, det här materialet de har, skulle Rodgers kunna få ganska mycket. Vad Moy skulle kunna göra med Leicester med den oklara truppsituation de har, det är jag mer osäker på.
Jo, men du vet, han kan ju få väldigt begränsade försvarsspelare att ändå spela disciplinerat och göra jobbet. Så att,
Nick Westergaard skulle säkert få en andra chans i alla fall.
Ja, det tror jag också. Henrik Larsson skriver: scenario, ni är sportchefer för Newcastle. För att behålla Champions League-platsen måste ni värva. Vilka tar ni in och varför? Det där är, tycker jag är lite det är lite tudelat, för att på ett sätt har man ju en grupp här nu som uppenbarligen funkar väldigt, väldigt bra. Och man vill ju göra så lite som möjligt för att störa den stämningen som finns nu och den gruppen som spelar tillsammans genom att ta in liksom för liksom stora förändringar. Så att man tar in en väldigt karaktärstark forward som spelar på ett visst typ och man måste liksom anpassa sig efter den, även om det är en superstjärna. Jag vet inte vem det skulle vara här och nu, men jag vill säga att man tar in João Félix, så kanske man måste förändra sitt spel lite grann för att få in den spelaren på ett bra sätt, och det tror jag skulle kunna rubba den här dynamiken som finns just nu, så att jag tror man ska vara ganska försiktig faktiskt i det här januarifönstret.
Alltså nu handlar det väl framförallt om att om att bredda truppen, alltså se till så att man har backups, och om man nu liksom vill på sikt blanda sig i titelstriden och sådär, så måste man ju på något sätt, då måste man ha en trupp som kan klara av det ifall man åker på några skador och så. Så jag tycker inte det handlar om att Newcastle ska göra någonting radikalt, utan bara se till att man på något sätt håller sig på banan här och fortsätter plocka in spelare som på sikt kan göra jättemycket nytta i truppen. Jag tycker mer att det är ett sånt förnuftigt tänk man borde ha här, mer än någonting annat.
Alltså det är synd för Newcastle, tycker jag, att Paquetá redan har gått i West Ham, för jag tror att han skulle ha varit helt perfekt på det där mittfältet. Men jag håller med dig, de har ju en jätteväl fungerande startelva. Sen är lite frågan, om man då var sportchef för Newcastle, hade man väl haft lite bättre koll på den exakta prognosen för spelare som Alexander Isak och Callum Wilson. För jag tycker inte riktigt det håller med Chris Wood på topp, med all respekt till Chris Wood, och med tanke på vad Atletico kräver för ett lån av João Félix, och hur det är så att de andra toppklubbarna som jagar honom egentligen inte vill betala de där 240 miljoner som kommer krävas för att ha honom på ett halvår. För Newcastles del, som har obegränsade resurser, hade det inte varit helt korkat att bara gå in och säga, men vi tar honom ett halvår då, i det här läget, och se vad som händer. Om man nu skulle vara, om Félix överhuvudtaget skulle kunna tänka sig den flytten.
Men det är lite sådär, se vad som händer. Det är det Newcastle inte får göra. De måste ju bara ha ambitionen att det som händer är det precis det som händer just nu. Att det ska se så likadant ut som det bara går. För att de har liksom fått till den här balansen. Så
jag undrar hur mycket de har gått för Enzo Fernandes nu, som är i Europa till exempel. Alltså är inte det en sån spelare egentligen som man hade kunnat... Ja, men han har ju framtiden för sig och känns ju rätt perfekt för Newcastle på det sättet. Och särskilt då att man, jag vet inte, där ihop med...
Howe spelade ju ner Enzo ganska rejält väl när han fick frågan om det ändå, för de var väl intresserade, men att de inte riktigt där kan konkurrera kanske just nu.
Nej,
jag tror inte att de vill inte gå in och lägga 1,3 miljarder på en spelare.
Nej,
det är sånt Chelsea gör i det här läget, i panik.
Som Chelsea är de som kommer... signa den spelaren. De behöver få in lite lite syre i det där, på det där mittfältet, verkligen.
Alltså det är en helt fantastisk spelare och ett löfte, och absolut, Benfica köpte honom för ett rejält överpris från River Plate, förvånansvärt överpris. Men att han ska ha gått upp i värde med, alltså, 10 gånger så mycket som han kostade för ett halvår sedan, det, ja, det är ett sanslöst överpris i alla fall, om man nu skulle gå igenom och betala det som Benfica kräver. Som de gör helt rätt i att kräva det här vinterfönstret. Så att,
och sen är det väl också att snacka om Jorginho där, att han då ska gå till Newcastle i sommar. Mm. Och det är väl i så fall, det är väl möjligtvis en bra, ett bra backup-alternativ, för att jag tycker att Jorginho har tappat väldigt mycket nu på relativt kort tid, men om man nu pratar om att man ska bredda truppen så är det kanske inte helt, helt ologiskt.
Vi har fått en... Försöker de på N'Golo Kanté?
Jag har inte sett någonting om det. Men,
inte jag heller, men det var en väldigt rimlig värvning för dem.
Jo, på ett sätt. Sen vet jag att han kanske vill hem till Frankrike igen. Jag vet inte alls hur han själv tänker.
Barcelona det mest
sen
pratat
ju, sen är han ju skadebenägen. Jag kan tänka mig att det inte är så där jättemånga som vill ta chansen, och han vill säkert ha ett långt kontrakt också, för att annars hade han väl kanske stannat i Chelsea, så att ja, det är väl många sådana parametrar som spelar in där.
Madison ska vi inte räkna bort när det kommer till Newcastle, ska man bara nämna i alla fall, eller att de försöker ännu en gång om de vill ha in en annan typ av mittfältare till uppsättningen imorgon där.
Vi har fått en fråga angående Joao Felix från August. Är det värt 21 miljoner euro för ett...
Jaha.
På Twitter.
Förlåt, jag fattade inte att det var ett namn. Fortsätt.
Att August var ett namn?
Jag trodde att du läste August. Alltså att du läste August.
Jaha, månaden.
Nej, men han undrar om det är värt de pengarna, om det finns någon klubb lånet passar bättre än Arsenal. Jag tycker så här att för Arsenal till så man skulle aldrig ta ett sånt här lån utan att ha någon slags köpoption. För att blir det en fullständig succé, blir det så att han trivs jättebra, men då måste man ha möjligheten att köpa loss spelaren. Inte hamna i en helt ny förhandling som börjar från noll. För då har man gjort sig själv en otjänst, tycker jag. Däremot för Arsenals del, de behöver ha in kvalitet, de behöver bredda den här truppen. Man ska på sikt konkurrera med till exempel Manchester City, även då måste du ha världsklass på fler än 11 spelare, så att säga. Och Joao Felix skulle absolut kunna vara den spelaren, om det funkar, om det finns en bra roll, om det liksom, man trivs med livet i London och så vidare. Så att ska man låna in Joao Felix, då tycker jag att det är ett krav nästan att det ska finnas någon slags köpoption.
Alltså jag håller helt med på, alltså man jämför med när de lånade in Ødegaard, så fanns ju inte det. Men där hade man, alltså stjärnorna stod rätt för Arsenal i faktumet att Ødegaard insåg att han inte kommer att kunna konkurrera i Real Madrid. Han ville tillbaka till Arsenal, han trivdes så pass bra och det gick att genomföra en övergång. För Real Madrid är ganska lätta att förhandla med väl när en spelare inte vill vara kvar där. I Atleticos fall så är det en helt annan sak, för att de vill väl egentligen se Joao Felix, alltså, briljera och blomma ut i Atletico-tröjan, men inser att situationen här och nu är ohållbar. Om man skulle göra succé i Arsenal nu, då kommer de kräva väldigt mycket pengar, så att absolut, så det borde ligga i, om det finns en köpoption i avtalet, någon form av option, då tycker jag att absolut värt att lägga de pengarna som skulle kosta att låna in dem.
Grejen, om det inte finns någon köpoption, då kan ju också, jag menar, Newcastle eller Manchester City eller Liverpool eller någon annan dyka upp och lägga sig i förhandlingarna i sommar, om han gör en supersuccé och verkar trivas i England och funka och så vidare.
Så att... Då ska de ha en enorm tro på att miljön i Arsenal är så pass attraktiv att Joao Felix bara kommer att bestämma sig för att jag vill tillbaka dit, punkt. Men det är lite chansning att göra också.
Ja, så är det. Vi har fler matcher ikväll, om bara, vad blir det? 7-8 timmar. Inte ens det, 6 timmar. Så spelar Liverpool mot Brentford, och sen så har vi full omgång då imorgon och på onsdag med då supermötet Arsenal-Newcastle, där vi kommer få eventuellt då en hel del svar på vart klubbarna står i förhållande till varann. Sen så har vi också Fint möte mellan Chelsea och Manchester City som blir väldigt intressant. Det är torsdagsmatch det. Och sen så blickar vi framåt. Sen är det FA-cup va?
Det är
FA-cup i helgen.
Det är bara en sån sak. Vi är i alla fall tillbaka härifrån nästa vecka igen. Då ska vi summera allt som har hänt härifrån till dess. Men vi säger gott nytt år igen då och på återhörande.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.